CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det finns en stor risk för en tredje våg om vi inte verkligen håller i ordentligt.
Målet är att du som individ ska kunna få ett digitalt vaccinationsintyg och att andra vaccinationsintyg ska kunna verifieras digitalt.
Vi inkluderar nu fler i det vi kallar fas 2. Den omfattar nu alla från 65 års ålder.
Regeringen förlänger uppdraget till statliga myndigheter att se till att fler anställda kan arbeta hemifrån. Och där uppdraget är förlängs då till med den 31 maj.
Jag är otroligt hedrad och glad över att idag ha utsetts till jämställdhets- och bostadsminister.
Opinionssiffror kommer inte vara det som gör att jag låter mitt parti behandlas som en dörrmatta.
Mörka moln vid horisonten i Corona-Sverige, trots alla förhoppningar som vaccinering har väckt. Men fruktan för en tredje våg ligger bakom förlängda restriktioner. Och till slut kom den där regeringsombildningen. Märta Stenevi fick ta hand om jämställdheten och Per Bolund fick överta Isabella Lövins klimatmantel. Och Nyamko Sabuni gav igen mot Löv och Löfven och lovade besked rätt snart om Liberalernas vägval. Dessutom, vad händer nu inom Republikanerna i USA? Veckopanelen från kvartal, vecka 5. Jag heter Staffan Dopping. Och här är trion som ska summera den här veckan tillsammans med mig. Emma Stenström gör debut i det här formatet. Emma Stenström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Har ett särskilt intresse för hur ekonomi och kultur hänger ihop och är krönikör i Dagens Industri. Välkommen till veckopanelen.
Tack! Jag tycker det är jätteroligt att vara här. Jag är lite nervös, men jag ser fram emot att höra vad ni andra har att säga.
Ja, vad har du för specialitet då, förutom det jag nämnde då, som kommentator och analytiker?
Jag tänker på att jag forskar om något som jag kallar för bubbelhoppande. Och det handlar mycket om att man ska mötas från olika sfärer, olika gränser, olika sektorer, vad det än månde vara. Och så ska man försöka lära sig att lyssna på varandra och föra ett respektfullt samtal även om man tycker olika. Men tyvärr så tror jag ibland att man forskar om det man är dålig på. Men jag ska göra mitt bästa för att själv försöka leva som jag lär och föra just det här samtalet som jag tycker är så otroligt viktigt just nu.
Snyggt upplagd boll där tycker jag. Övriga i panelen är Evin Badernia som har varit med en gång tidigare, juridikstudent och vice förbundsordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund. Välkommen tillbaka Evin.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Och Thomas Mattsson, tidigare chefredaktör på Expressen, idag senior rådgivare på Bonnier News. Välkommen Thomas.
Tack så mycket.
För att inte riskera att låta nu som en övertänd programledare i Melodifestivalen så säger jag helt enkelt, nu inleder vi veckans poddmöte.
Vi har successivt, budget för budget, år för år, rustat Sverige för framtiden och vi bygger ett starkare samhälle där välfärd, trygghet och en rättvis klimatomställning prioriteras. Miljö- och klimatminister, chef för Miljödepartementet och vice statsminister är Per Bolund.
För mig så finns det ingen viktigare uppgift i regeringen än miljö- och klimatministerposten.
Märta Stenevi är jämställdhets- och bostadsminister i regeringen och också ansvarig för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.
Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men vi har mycket kvar att göra.
Finansmarknadsminister och biträdande finansminister är Åsa Lindhagen.
Finansmarknaden har en viktig roll att spela.
Minister för internationellt utvecklingsarbete är Per Olsson Frid.
Världen måste klara klimatomställningen och för det behöver vi mer globalt samarbete, inte mindre.
Ja, det blir ju sällan överraskningar när Stefan Löfven utnämner statsråd och det blev det inte den här gången heller. Nya miljöpartispråkröret Märta Stenevi fick överta Åsa Lindhagens jämställdhetsportfölj fast hon fick bostadsfrågorna också. Per Bolund blev den främsta miljöpartisten i regeringen. Han har blivit klimat- och miljöminister och dessutom vice statsminister. Åsa Lindhagen tar Per Bolunds gamla finansmarknadsportfölj och Per Olsson Frid tar över efter Peter Eriksson. Hur annorlunda blir regeringen med de här nytillskotten och byterna? Vad säger du, Evin Badrunia?
Ja, det är ju märkbart att de här utnämningarna innebär någon form av revitalisering i alla fall. Det kanske MP hoppas just för Miljöpartiet. De har legat ganska pyrt till i många år och varit lite en belastning för regeringen. Och nu så tror jag att Miljöpartiet försöker visa sin omvridning. Att liksom fokusera lite mer på att lyfta klimatfrågan igen och bli duktig på den. De har ju haft ett momentum med tanke på allt med Greta och miljörörelsens stora popularitet. Men den har de inte riktigt lyckats kanalisera. Jag tror för att de knyts an till andra frågor väldigt mycket. Som då kanske snarare en belastning för dem. Och jag tror att det här också ger kanske en lite starkare energi till Miljöpartiet. Om man ser till någon som Märta Stenevi så bidrar hon med väldigt mycket energi och liksom karisma. Något jag tror att MP saknat sedan Gustav Fridolins glansdagar. Så jag tror också att det här är ett sätt för Miljöpartiet att bli lite mer likt de gröna partier i Europa det går väldigt bra för.
Thomas Mattsson.
Jag tyckte det var lite spännande när man hörde namnet Per Olsson Frid. Kanske inte var på allas läppar, inte mina heller ska jag säga. Men det är sånt där person som poppar upp i regeringsombildning, så tänker man så här, oj vem är det? Och så läser man lite och så ser man, okej, han har varit riksdagsledamot, han har varit ordförande för Miljöpartiet i Stockholm, han har varit statssekreterare åt två ministrar. Finns mycket kompetens även i små partier och alltid lite spännande att lära känna nya statsråd tycker jag.
En miljöpartist i kostym och slips var det någon som beskrev Per Olsson Frid.
Det behöver inte vara fel tror jag om man vill vinna fler väljare.
Nej, det var ju en helt neutral beskrivning bara.
Tyckte ja, du låg en värdering i dina ord?
Tyckte det, ja. Emma?
Ja, nej, men jag håller med om det. Jag tror att den formuleringen sätter ord på något större också. Jag tänker att alla de här som vi pratar om nu är lite, kanske inte kostymer, men de har åtminstone lite av den erfarenheten, jag tror precis som Evin att de går åt hållet att gå mot som de gryn eller något sånt där i Tyskland, att det kanske är dit att de vill. Och jag tycker också, fast det är andra saker som gjorde att jag hoppade så här, av glädje i soffan i morse. Jag tycker att det här Märta Stenevi har en bakgrund som litteraturvetare, hon kommer från bokbranschen, vi behöver bildning och fantasi, tänker jag, i regeringen och bland politiker. Det gjorde mig glad, jag tycker det här med att hon har praktisk erfarenhet, att hon har jobbat länge känns väldigt lovande. Hon har ju ett svårt uppdrag, det kan vi ju säga, med boende och jämställdhet. Så det blir inte lätt, men det kändes ändå positivt att med den erfarenheten komma in. Och jag tycker vi behöver blandning, jag tycker vi behöver ungdomspolitiker i allra högsta grad, Evin. Så att det är absolut ingen kritik, men vi behöver en blandning. Och det känns ju härligt. Och samtidigt måste jag säga att jag blev lite orolig över min egen reaktion.
Jaha.
För jag tänker så här, det är ju kanske inte jättebra att jag som så här medelålders storstadstant hoppar av glädje. För då tänker jag, kommer de kunna fånga upp de här aktivisterna som de kanske skulle... Kommer de unga aktivisterna, de Greta-gänget, om jag blir så glad? Det är inte givet. Så att det blev jag lite orolig. Jag blev orolig över min egen glädje.
Är det ett orostecken, Evin, för Miljöpartiet att Emma Stenström hoppar av glädje?
Nej, inte nödvändigtvis alls. Alltså det jag tänker med utnämningen av Märta Stenevi är att hon är ganska engagerad i de här sociala frågorna. Och jag minns ju själv när jag var tonåring var ju verkligen Miljöpartiet det här defaultpartiet, det självklara alternativet för lite mer hippa vänsterungdomar. Nu känns det som att Vänsterpartiet har tagit den rollen ganska starkt. Miljöpartiet har inte alls så stort förtroende, exempelvis jämställdhetsfrågor. Jag menar, vi i KD har till och med högre och det brukar vi gilla och liksom retas lite mer, men där kan jag verkligen tänka mig att någon som Märta, som ändå visat väldigt mycket stridsvilja, hon har ju direkt gått ut och liksom velat debattera mot Ebba Busch, hon har velat profilera sig ganska starkt. Och jag tror inte det bara mot högern, men även kanske en utmanare till Nooshi Dadgostar att visa att nej, men vi är med här igen. Och hon har ju beskrivit sig som en vinnarskalle, så jag tror att den här profileringen visar att de kanske försöker ta tillbaka de här lite mer unga, urbana väljarna igen.
Då kan de både ta dem, och så tänker jag samtidigt på de här kostymerna som Thomas pratade om där inledningsvis, att när jag undervisar så har jag väldigt mycket tyskar. Jag har många fler tyskar än svenskar i mina klasser. Och de röstar alla på Die Grüne, kanske inte alla, men väldigt, väldigt många gör. Och då pratar vi om de som läser masterexamen i ekonomi och ska ut i näringslivet. Verkligen, det är ju så här, den typen av tyskar. Och när de kommer till handel så säger att de röstar på Die Grüne, så brukar alltid de svenska studenterna bli så här, va? Miljöpartiet, det skulle vi aldrig komma på tanken att rösta på. Och jag tänker att de kanske då, vad du säger, om de både kan få med aktivisterna men också kostymerna.
Thomas Mattsson, från ingenstans till minister på 8 år, alltså Märta Stenevis politiska karriär är ju rätt häpnadsväckande.
Ja, men Emmas iakttagelse också, hon har pluggat företagsekonomi vid Lunds universitet, och nu när Per Olsson Frid blir minister för och med ansvaret för så att säga, internationellt utvecklingsarbete, ja, då har han tagit en fil. kand. I mänskliga rättigheter och jobbat med den typen av frågor. Jag tycker att det är lite intressant det här, för att tittar man på Per Bolund så har han ju då forskat inom olika miljöfrågor och ekologifrågor, men han ser ju inte ut, när man ser honom som tidigare så här finansmarknadsminister, står i sin kostym, han, det känns ju inte som en aktivist. Men han är väldigt, väldigt kompetent om man kollar på hans CV. Och jag tror att det kan ha varit ett problem för Miljöpartiet att det har funnits en liten mullestämpel, sprungen kanske från 1980-talet och framåt. Man ser framför sig aktivister med antikärnkraftsknappar på sina liksom kläder. Och lite så här fältbiologer, utan att lägga någon värdering i det. Men alltså, vill man vara ett av de regeringsbärande partierna, vill man appellera till de här ungdomarna, kanske urbana personerna som pluggar på handel som Emma pratar om, då tror jag att det är viktigt att signalera att man också är så regeringsfähig. Och det tror jag att de här, så, som det verkar, åtminstone har förutsättningar att kanske framstå som.
Evin?
Ja, och jag tycker också det är intressant att de just har plockat folk direkt från tjänstemannapositioner, alltså både Olsson Frid och Märta Stenevi. Jag tror att det här också signalerar att de är lite ute efter att grotta ner sig lite mer i detaljer, grotta ner sig lite mer i policy och men fördjupa partiet på ett annat sätt och inte riktigt bara vara liksom ett rubrikparti eller one-liners, utan ha en lite mer utstakad bana och då också kunna ha potential att växa. Men man får ju se hur det går, för även om de nu satsat på exempelvis jämställdhet och miljö, så är det här ändå frågor som många svenska väljare ändå tycker det går relativt bra i för Sverige. Däremot är det ju frågor som exempelvis migration och rättsväsendet, där många mer svenskar är väldigt negativa. Så det återstår ju att se just hur de kanaliserar de här frågorna just för att få så bra genomslag som möjligt.
Men alla socialdemokratiska ministrar sitter kvar stadigt på precis samma taburetter. Är det klokt agerat av Stefan Löfven? Thomas?
Ja, jag noterade att det skulle vara presskonferens 08.45 på fredagsmorgonen och med regeringsombildning, och 15 minuter senare så skulle jag delta i ett EU-sakråd med Anders Ygeman och Ibrahim Baylan. Så att det var några minuter där man inte riktigt visste om de skulle dyka upp i Skype-fönstret, men det gjorde de. Så att, nej, men jag tror att det handlar väl egentligen om att det är Miljöpartiet som har bytt språkrör. Och i de diskussioner som pågår nu kring Nyamko Sabuni, krav på januariavtalet, Annie Lööfs påståenden om att det kan leda till regeringskris och extra val, så kanske statsministern känner att det egna laget står för trygghet och stabilitet.
Det här var ju en politisk fredagsnyhet. Nu går vi till onsdags- och torsdagspolitiken.
Välkomna till den här pressträffen. Coronaläget i Sverige är fortfarande mycket allvarligt. Antal smittade har blivit färre på många ställen i landet, men smittspridningen är fortfarande på en hög nivå.
Det finns en stor risk för en tredje våg om vi inte verkligen håller i ordentligt.
Regeringen kommer därför ge Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, i uppdrag att vara projektledare för en digital infrastruktur för vaccinationsintyg.
Tillsammans med spridningen av den muterade varianten kan det leda till en tredje våg under våren. Och en kraftig sån i värsta fall.
Ja, fortsatt alkoholförbud på restauranger från klockan 20. Fortsätt jobba hemma. Skärpt övervakning av gränsen mot Norge. Krav på negativt covid-19-test för att resa in i Sverige. Ett särskilt digitalt vaccinationsintyg tas fram. Och det blir nya gruppindelningar vad gäller vaccinationsordningen från fas 1 till den sista fasen 4. Vad ska vi säga om alla de här beskeden som på covid-19-temat som rullar in och Sveriges taktik just nu för att om möjligt undvika en tredje våg? Emma Stenström, vad säger du?
Tack. Nej. Ja, jag tycker det där, den är svår att förhålla sig till. Å ena sidan så tycker jag man kan ju förstå det här smattret av olika besked. Och man tittar ju på dem lite selektivt och vad berör mig. Och det var ju också så här nyheter om att man kanske kommer kunna släppa lite på publikbegränsningarna. Det tyckte jag så här, som saknar att kunna gå på konsert och under rätt förutsättningar förstås. Lät ändå lite lovande. Jag vet också hur många som kämpar med det kulturlivet. Så att då lyssnar man på en sån sak och sen så kanske någon annan lyssnar på något annat. Så jag tänker så här, smattret är kanske lite förståeligt. Och samtidigt så är det såklart att det är svårt att inte också oroa sig. Jag som har färska antikroppar åkte kollektivtrafik igår senast. Och det var ju verkligen slående. Jag åkte i rusningstrafik, var tvungen att göra det. En jobbgrej. Och det var ju slående, det var 20% jag räknade som hade munskydd. Så att det är ju någonting som också jag blir... Så här,
det var obligatoriskt men bara 20% hade det.
Ja, det är det. Hur är det? Alltså, då blir man så här, hur är det? Det är ju ingen som stoppar. Jag bodde ju i Tyskland när pandemin bröt ut och det som skillnaden är ju ändå enorm. Själv känner jag så här, jag vet inte om munskydd är så viktigt. Det kan jag inte svara på. Det är inte jag.
Nej, det är inte
men
många som...
Jag följer ju rekommendationer. Ja, men då sätter man ju på sig det. När man åker kollektivtrafik i Russland. Men det var ju, i den vagnen jag var så var vi 20% som hade munskydd.
Thomas Mattsson, vaccinationsintyg digitalt, ny infrastruktur. Är det en bra idé?
Ja, kanske också som ett incitament för att vaccinera sig. Det har ju diskuterats om det kommer uppstå klassklyftor, om de som har haft sjukdom eller kan ha ett sånt här intyg kommer att få fördelar när det gäller att resa, umgås, underhållas. Men samtidigt så finns det ju en diskussion om att det finns vårdpersonal som inte vaccinerar sig. Det finns röster som argumenterar mot vaccinationsprogrammet och därmed utsätter alla oss andra för fara. Jag tror nog att om man kan påvisa att man inte är smittsam, att man då ska kunna få röra sig friare i samhället. Jag tror att det är en nödvändighet att ha den ventilen. Och om det också bidrar till att fler ansluter sig till vaccinationsprogrammet så tror jag att de flesta tycker att det är positivt.
Det är mycket fokus på den här vaccinationsprocessen nu och ordningen där. Och tidigare skulle ju alla friska under 70 år komma i sista fasen då, någon gång senare i vår. Nu flyttar man fram dem mellan 60 och 70. Det är många som kräver strikt rättvisa nu, att det går till exakt så som myndigheterna har föreskrivit. Evin, vad säger du? Hur viktigt är det att den här ordningen upprätthålls in i minsta enstaka injektion?
Ja, så ändringen kom ju efter att man insåg att även de i 60-årsåldern riskerar att bli väldigt, väldigt sjuka på samma sätt som vissa 70-plussare blir. Och därför kan jag kan ändå tänka mig att man kan ändra lite på ordningen utefter exempelvis vad för effekter vaccinet får för vissa åldersgrupper, men även exempelvis vissa som insjunknar väldigt mycket, och vissa riskgrupper löper ju väldigt stor risk att bli väldigt sjuka oavsett ålder. Så där tänker jag ändå att ordningen får komma i takt med exempelvis vad vi prövar och vad som är bäst för landet. Sen har ju exempelvis blivit mycket diskussion om det här med papperslösa, att de får flyttas fram. Och å ena sidan så kan man ju kanske förstå det ut smittskyddshänsyn, att det handlar om så här vad som är bäst för att stoppa smittspridningen, och socialt utsatta grupper har svårare och det är mycket mer spridning där. Däremot så är jag rädd för att det här också kan öka motsättningarna, en redan ganska känslig fråga om man ser till exempelvis förtur i bostadskön men även tandvård och så, att vi har ju ett ganska känsligt läge just i de här frågorna. Så att där kan jag tycka det är lite svårt att navigera exakt hur man ska göra. Så jag vet inte riktigt vad alla andra tycker här, men jag kan tycka att det är lite riskabelt för motsättningar.
Det var alltså den plan som kom igår, den uppdaterade nationella planen som kom från Folkhälsomyndigheten. De påpekar bra att ålder och socioekonomi är liksom de faktorer som verkligen påverkar hur sjuk man kan bli. Och i de grupper som ska komma i fas 3, alltså före den sista stora gruppen, så la man då till hem- eller papperslösa. Thomas Mattsson.
Jag tror att det finns en stor skillnad mellan så att säga, allmänhetens syn på hem respektive papperslösa. Jag kan inte ifrågasätta generaldirektör Johan Karlsson, som han sa på en presskonferens i veckan, att man gör prioriteringarna givet vem som har störst behov av skydd, och jag litar helt på den bedömningen. Men jag tror att de senaste veckorna så har det haglat nyheter om inte bara kommunchefer och chefer inom vården, utan till och med läkare på Karolinska som har så att säga, gått före i vaccinationskön utifrån uppenbarligen då sin position. Och där tror jag leder till frustration och kritik, och att det då är så att personer som faktiskt vistas illegalt i landet också går före. Det tror jag ändå uppfattas som väldigt provocerande av många, med all rätt faktiskt. Vi prioriterar ju inte personer som saknar vapenlicens eller personer som missbrukar, gör sig själv till narkotikabrottslighet och kallar dem för receptlösa eller så. Jag tror att det här är väldigt, väldigt provocerande för väldigt många. Sen finns det säkert goda argument ur ett smittskyddsperspektiv, men sett i den totala kontexten och kritiken och debatten om den svenska strategin, så tror jag att det här verkligen är orsakar irritation hos många.
Moderatledaren Ulf Kristersson har skrivit på Facebook om det här. Han tycker att det är märkligt, riskerar att skapa motsättningar, som du var inne på. Och Kristersson skriver också att oppositionen inte hade fått någon förhandsinformation om det här. Och nu måste socialministern klargöra exakt vad regeringen menar. Emma Stenström, vad säger du om det här?
Jag vet inte, jag reagerade lite på det. För jag tyckte ändå att där, då, det på något sätt att göra det är ju också att skapa motsättningar som kanske inte nödvändigtvis heller behöver vara där. Jag vet inte. Jag tycker nästan att det värsta med hela den här, alltså pandemin, förutom förstås, ja men det är såklart med allt lidande och de som har förlorat personer och själva gått bort, det är ju självklart, men annars är det så något som det tar fram något så obehagligt. Jag känner det i mig själv. Ja men till exempel att jag står och tittar på människor runt omkring mig som inte följer regler och råd och rekommendationer och till exempel inte hade de här munskydden igår i tunnelbanan, och att jag blir så här, att jag börjar så här nästan känna liksom förakt, och så samtidigt så blir jag så här, det här är ju jätteobehagligt vad det här väcker för känslor. Det där gör mig så, det skrämmer mig mer än pandemin som sådan, det skrämmer mig mer än ekonomin, det skrämmer mig mer om vad som händer i ett samhälle och i form av sammanhållning. Och jag tycker det lyser lite med sin frånvaro i diskussionen.
Evin?
Jag tycker också att det här med exempelvis chefer som fuskar sig före, det är otroligt bekymmersamt och egoistiskt. Och i synnerhet, jag tror att många av oss har levt med väldigt stor oro under hela den här pandemin, för att vi har folk i vår närhet som är riskgrupper, och det har varit nästan ett år av konstant oro där. Och den här vaccinationen är ju liksom ett ljus i tunneln för det här sättet. Så därför är det ju så otroligt viktigt att de som har ansvar själva inte fuskar för eller lägger sina egna anhöriga där. Det är ju verkligen någonting som är extremt beklämmande. Och jag kan också tänka mig att det kanske är fler som undrar varför vissa andra riskgrupper kanske inte prioriteras lite, alltså inte får lite mer förtur än de redan har idag. För att de här människorna är ju i väldigt stor risk och deras liv begränsas väldigt mycket. Många av de här jobbar exempelvis även, nu får ju vårdpersonal vaccin, men de har också andra essentiella jobb som kanske inte prioriteras i den här ordningen, men måste ändå gå ut varje dag i kollektivtrafik och så. Och där tycker jag verkligen att alla har ett ansvar för att ändå se till att smittspridningen inte ökar mer.
Jag läste på Twitter igår kväll, Jimmy Åkesson skrev där: illegala migranter ska inte få förtur till vaccinet. Ja, Moderaterna, jag nämnde Kristersson, och Maria Malmer Stenegard skrev något liknande. Det ska inte löna sig att inte följa beslut, skrev hon. Och en privatperson på Twitter som jag inte känner till, han skrev så här: har jobbat 60 timmar i veckan sedan pandemins start. Nu ska de papperslösa vaccineras före. Baxnar. Det här är ju naturligtvis inte den största delen av vaccinationskampanjen i Sverige, men politiskt kanske det här. Vad tror ni, hur stort kan det här bli?
Jag tror att det är stötande utifrån perspektivet att just pandemin ställer så att säga, särskilda krav på solidaritet. Och den synliggör också solidaritet på ett sätt, jag tycker Emma beskrev det bra med de 20% i kollektivtrafiken som bar munskydd, utan normalt sett så knyter ju så att säga, historiskt har vi sagt att svensken knyter liksom näven i fickan, betalar skatten och muttrar. Så det är väl liksom lite halvnöjda med att vi har ett välfärdssamhälle, men det är ganska dyrt att bo här och bla bla bla. Men nu synliggörs det på så många olika sätt, hur man rör sig, hur man vistas, var man jobbar, hur man beter sig, nästan hur man klär sig, om man är solidarisk och om man ställer upp på så att säga antismittåtgärder som påkallas från myndigheter och regering. Och då kommer den här typen av besked. Det här är ju människor som, jag tycker att det är stor skillnad med att prata om hemlösa, människor som är utsatta, har dåliga socioekonomiska förhållanden, kanske också har funktionshinder, psykiska sjukdomar som har gjort att de har hamnat i en situation på gatan bokstavligen. Där har samhället ett stort ansvar, även om de inte bidrar så att säga, med att betala skatt. Men däremot så människor som vistas här medvetet, illegalt, har tagit sig in i landet utan tillstånd, inte följer uppenbarligen då de lagar och regler som vi har satt upp för vårt gemensamma samhälle. Det tror jag är väldigt, väldigt, väldigt provocerande.
Evin?
Och jag tror också att det kan bli extra provocerande med tanke på att det här är kölvattnet av att vårt land tampas väldigt mycket med de här problemen. Det är en stor frustration med migrationspolitiken. Jag tror sådana här saker verkligen kommer spä på det. Sen är det också så att det är oklart exakt hur många papperslösa som är i Sverige. Det är ju ett stort mörkertal, vi har ju massiva parallellsamhällen. Det kan vara allt från tusentals, tiotusentals. Och det är svårt att få ett grepp om det. Så jag kan verkligen tänka mig att synlighet nu, när så många är extra frustrerade med den här pandemin, kan sådana saker verkligen bli mycket mer framstå som stötande och skapa motsättningar i samhället. Så det är ju en svår fråga.
Det skapar också motsättningar. Som jag, min spontana känsla är att är man papperslös i Sverige så har man svårigheter hela tiden. Och jag kan ändå säga att det går emot det känns ju också hjärtlöst. Det skapar ju, det blir ju också motsättningar det från andra sidan att ja, men jag upplever det som hjärtlöst.
Och nu blir det ännu mer inrikespolitik.
Att jag stödjer en statsminister som har lovat hålla ett avtal, det är det som ligger till grund för hans maktinnehav. Och sen bestämmer sig statsministern för att han inte längre vill hedra avtalet. Och dessutom så ska han eller de andra samarbetspartners hota oss med extra val, fast det är de som är på väg att bryta avtalet. Det är så fräckt. Det är respektlöst, ska jag säga. Jag ser mitt parti som en samarbetspartner och inget stödhjul.
Thomas Mattsson, det var ingen defensiv partiledare som Anders Holmberg mötte i SVT. Snarare gav hon igen, och inte minst mot Annie Lööf. Hur klar och tydlig var hon i svaren om hur Liberalerna kommer att agera framöver?
Men det är väl ingen hemlighet att Nyamko Sabuni inte var den största anhängaren till januariavtalet. Och när hon tillträdde så blev hon just så att säga avtvingad ett löfte att stå sitt partis löfte bi. Men hon har ju säkert väntat på möjligheten att få sätta käppar i hjulet för den här lite oväntade 4,5 partikonstellationen som det väl ändå är. Och jag tror att det här kommer svida, det kommer smärta, och de har väldigt dåliga opinionssiffror. Men man kommer inte ifrån det faktum att Liberalerna gick till val på att vara ett borgerligt parti och att rösta bort Stefan Löfven. Och de människor, få människor, kanske för få tycker de, som ändå valde att rösta på Liberalerna, fick sedan ett parti som gjorde precis tvärtom. Röstade fram Stefan Löfven. Jag tror inte Nyamko Sabuni tyckte att det var särskilt bra då eller nu. Och man måste nog välja sida här. Och i åtminstone den moderna politiska historien så har Liberalerna och Folkpartiet varit ett borgerligt parti. Där tror jag det finns fler kärnväljare för dem att hämta än den här stödhjulsfunktionen som de har intagit nu.
Nyamko Sabuni har ju sagt flera gånger, hon sa det också i 30 minuter, att hon värnar om människor som har skyddsbehov. Och att en anledning till att hon inte vill ha en ännu mer generös ny humanitär skyddsgrund är att det kommer att öppna för fler migranter och att det inte kommer leda till den långsiktigt hållbara migrationspolitik som alla säger att de vill ha. Har hon rätt när hon resonerar på det här viset, eller har hon inte det? Vad säger Evin?
Jag tycker hon har rätt, och jag, av den enkla anledningen är också så här att
flera partier gick till val, majoritet av riksdagspartierna gick till val på att ha restriktiv migrationspolitik, och 65% av Sveriges befolkning vill ha den politiken. Men sen får man inte den politiken för att Socialdemokraterna måste göra upp med Miljöpartiet. Och även om det i januariavtalet stod att de skulle ta fram en ny humanitär grund, var det här väl inom ramen för den parlamentariska kommittén som inte sen gick så jättebra. Men även det faktum att jag tror att både att Nyamko känner väl en plikt till sina väljare. SvD-Sifo brukar göra de här mätningarna där de mäter hur många som vill ta emot fler och färre, och även bryter ner på partier. Inom Liberalerna så är det väl en stor bit som vill ta emot lika många som idag, och även en stor bit som vill ta emot färre. Nästan ingen vill ta emot fler. Och jag vet att Nyamko säger att hon inte vill styras av opinionssiffror, men jag tror likväl att det här är av betydelse för henne i det här. Och jag tror också att
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Man måste, alltså Miljöpartiets behov och krav kan inte väga tyngre än landets bästa eller Liberalernas bästa. Så att jag tycker hon resonerar rätt.
Sabuni tyckte också i 30 minuter att hennes parti är oskyldigt anklagat.
Jag menar att det är statsminister som är på väg att bryta avtalet. Det är Annie Lööf som är på väg att bryta avtalet. Då kan de inte samtidigt vända sig till mig och säga att jag bär ansvar för en regeringskris. Det är de som ställer till med en regeringskris om de inte hedrar avtalet.
Ja, hon verkade ju ärligt förbannad över hur hennes utspel har mötts här. Det är ju de som inte hedrar januariavtalet, säger hon. Emma Stenström, kan du döma av den här stridsfrågan?
Jag tror inte det, men jag tänkte nästan ställa frågan till er andra. För att när jag lyssnar så har jag svårt ändå att förstå hennes argument där. Och speciellt när hon börjar prata om den här budgeteffekten, det har ju all politik. Och berätta, förklara gärna det för mig.
Jag tolkar det så här. Hon pressas ju av Anders Holmberg, som jag tycker gör de här intervjuerna utmärkt, och som ju hintade lite grann att Stefan Löfven kanske inte har tackat ja än. Det ska bli väldigt spännande att följa den följetongen om Stefan Löfven ställer upp på intervjuer. Hon slingrar ju sig ju lite när hon pressas på frågan, vem är det egentligen som bryter avtalet? Och hon säger att det går att läsa innantill, det står ju här, och så upprepar hon gång på gång. Och då så får hon ju den centrala frågan, tycker jag, är det här värt att bryta avtalet för? Det tycker jag är den absolut mest intressanta frågan. Därför att det har ju varit tillfällen där man har känt att de har velat göra det tidigare, och nu verkar de kanske se möjligheten. Och ska de göra det, så vill de göra det tillräckligt god tid före valet. Så då måste man ju söka ett tillfälle. Och när hon också sitter i direktsändning och säger, eller åtminstone när hon säger under sändning, att beskedet kommer komma ganska snart, då tänker jag att det här är nog de här processerna som de har pratat om, process i de här olika intervjuerna. Det tror jag väldigt mycket syftar till att leda fram till att man ska lägga grunden inför en valrörelse. Och hade det inte varit den här frågan, så hade det varit en annan fråga. Men Folkpartiet kan inte vara ett borgerligt parti som möjliggör en socialdemokratisk regering. Den situationen är ju, som vi har idag, är ju tämligen absurd.
Badrinia.
Alltså Nyamko är ju lite bakbunden av att det finns motsättningar inom hennes eget parti, helt klart. Och jag tycker någonstans, som jag ska ge ett tips till Liberalerna från någon som har varit med i ett parti som har legat under spärren väldigt många år, nu gör vi lyckligtvis inte det. Men det är så här att när man är i ett sånt läge, då måste man helt enkelt ta ett val. Man kan inte låtsas som att det inte finns några motsättningar, man kan inte låtsas som allt är frid och fröjd. Varenda väljare genomsynar det. Och i Nyamkos fall är det så här, att hon säger att hon ska hedra januariavtalet, fine. Och jag är för sig partisk i det här, för jag tillhör oppositionen. Men om hennes egna väljare starkt föredrar
Ulf Kristersson, vilket de gör. Om hennes väljare starkt identifierar sig som höger, vilket liberala väljare gjorde 2018, då tycker jag någonstans att man får värdera vad som behövs. Sen är det ju så här att liberalerna inte riktigt behövs nödvändigtvis för Löfvens konstellation. Det räcker ju med Centerpartiet fast de hotar att lämna om Nyamko gör det. Samtidigt har Annie Lööf lagt så mycket prestige vid att aldrig associeras med Jimmie Åkesson. Så jag vet liksom inte riktigt om hon faktiskt kommer bryta det. Men jag känner någonstans att Liberalerna verkligen måste välja väg nu. Och det kommer smärta, det kan bli interna konflikter, men det är någonting man måste göra. Och om Nyamko kan inte vara i politikens filterbubbla. Det handlar inte bara om att lyssna på sina väljare, utan vill man växa från 2,7%, då måste du också lyssna på dina andrahandsväljare. Och det är ju i princip nästan bara Moderaterna och Centerpartiet. Och det intressanta är att bland moderata väljare så är det ganska många som ändå tycker om Liberalerna fortfarande. Och dessutom så tror jag att Moderaterna är det enda partiet som vare sig har råd eller lust att stödrösta på Liberalerna, förutsatt att KD klarar sig tillräckligt bra, vilket vi ska satsa på att göra. Så jag tycker någonstans att det här handlar om ett vägskäl helt enkelt. Så att jag tror att så här, det här med januariavtalet hit och dit, jag tror inte det är hållbart i längden.
Emma Stenström, det finns en del som tycker att det är oansvarigt att ställa krav som skulle kunna leda till regeringskris mitt i en pandemi. Vad säger du om det?
Ja, det kan jag ju faktiskt hålla med om. Jag tycker fortfarande att det är lite svårt för mig. Så här, liksom när jag förstår mer när Thomas berättar här nu. Att, ja, men det kanske inte är det här som är frågan egentligen, utan det här var vi bara väntar på tillfälle. Och jag förstår helt och hållet när Evin pratar om att det är uppenbart att det är mycket strider inom partiet och att vi kanske lägger för stor vikt vissa partiledaren som står för kanske en falang. Men jag tror det finns en annan också väldigt stark falang inom partiet där som kanske hoppar till sossarna nu. Så att det finns ju liksom en strid och vi lägger så stor vikt partiledaren. Och vi kanske inte henne vi ska prata så mycket om som att det är ett parti som har ett problem och som behöver välja väg, det håller jag med om. Ska man i dagsläget göra en sån här? Jag gillar faktiskt, som vi började med, nästan Löfven säger så här, vi byter inte en massa ministrar nu. Vi gör det när det kommer till Miljöpartiet, för de har bytt språkrör. Men vi byter inte man, för just nu behöver vi stabilitet.
Jag fastnade för flera repliker hon hade, för jag tyckte hon var ovanligt skarp i en lång intervju. Men hon sa ju så här, ja 2,7%, ja visst det är väldigt lite. Men det är inte en nivå som gör att vi tänker ställa upp som dörrmatta. Mm. Uppenbarligen så har Sabuni i alla fall tyckt att det är så som hennes parti har behandlats.
Jag tänker så här att om man ska gå till val då, i den situation som man är idag, om man sitter still i båten och inte gör någonting, då skulle du då få borgerliga liberaler att fortsätta rösta på ett parti som svek löftet förra valet om att välja bort Stefan Löfven som statsminister. Och så ska de hoppas på att den här gången ska ett löfte antingen hållas. Alternativt så går man till val i tron på att jag är borgerlig, men ska ändå rösta på en socialdemokratisk, så att säga, regeringsstödhjul. Det är det ena alternativet. De andra väljarna på andra sidan, de ska då rösta på ett parti där de vet att partiledaren absolut inte vill ingå i en, så att säga, koalition eller en outtalad koalition med Socialdemokraterna, men ändå hoppas att de kommer göra det. Det är liksom lite svårt, tror jag, att få. Här finns det risk att båda väljargrupperna stannar hemma eller röstar på någon annan, för att om man inte ens ska lita på sitt eget parti, varför ska man rösta på det då?
Vilket skruvstäd, Emma.
Ja, men jag håller helt med. Självklart är det så att man behöver veta vart de ska för att man ska våga rösta. Speciellt, kanske alldeles speciellt de som stödröstar, för det finns säkert de som gör det också. Då blir det ju helt omöjligt om man inte vet vilket håll de ska. Och samtidigt när jag hör dig prata så tänker jag så här, ja, fast är det här, alltså, är det mitten som kanske är viktigare? Börjar vi tänka ändå att de tillhör mitten tillsammans med Centerpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, och mitten är viktig idag? Och då tänker vi bort vänster-höger lite på det sättet. Mitten är det viktiga.
I alla fall så hördes det av Sabuni att jo, men det kommer inte alls dröja så länge innan de här interna processerna, och man ska göra sitt vägval uppenbarligen mot nästa val. Vilket besked tror ni att de kommer att ge då? Att kanske kommer om en vecka redan eller två?
Jag tror att Nyamko Sabuni kommer att företräda Liberalerna som ett borgerligt parti.
Och att man inte kommer att säga att vi kan inte tänka oss att regera med stöd av den och den. Är det det ni säger, att det kommer inte bli någon, den typen av reservation?
Ja, det här tog, Staffan, det här tog månader att reda ut efter förra valet, och du ber oss göra det nu.
Ja, det är en rimlig förväntan.
Ja, jag kan också tänka mig att om Liberalerna positionerar sig nu, så kanske det också är just Sabonis sätt att enligt henne hålla kanske SD i schack lite. Att de säger ja, men vi måste vara med på Ulf Kristerssons planhalva, för annars får SD för mycket makt. Men däremot, alltså vad jag ser, så är det ju upprop i Liberalerna var och varannan vecka. Jag har inte jättemycket hopp för att de kommer landa just nu, utan jag tror att det kanske är lite längre fram. Men det är väldigt bråttom, så jag tror någonstans att många i det där partiet behöver, ja, men gå ut ur filterbubblan och liksom möta verkligheten. Nu är jag väldigt hård, men jag tror liksom att det behövs.
America is back. Diplomacy is back.
I never said any of these things since I have been elected for Congress. These were words of the past.
Ja, Joe Biden ägnar sig åt att beta av punkter på sin långa lista av vallöften. Och i kongressen har just varit omröstning om den kontroversiella republikanen Marjorie Taylor Greene. Och en majoritet i representanthuset såg till att hon blev fråntagen sina platser i två kommittéer, budget- och utbildningskommittén. Och i nästa vecka startar riksrätten, som ni vet, mot före presidenten Trump. Evin, du följer USA-politik noga. Vad betyder det att, tror du, att Marjorie Taylor Greene fortsätter att vara en kongressledamot som är i strålkastarnas sken på det här viset?
Ja, så det kommer ju bli ett problem för republikanerna bland större delar av väljarkåren. Alltså jag tror att de känner sig ganska... Vi kan ju förklara vad som har hänt kanske först. Det var ju några reporter från CNN, tror jag, som grävde i många av Marjorie Taylor Greens sociala mediekanaler och fann att hon hade likat och skrivit väldigt mycket problematiska och, om jag får säga det själv, ganska störda saker. Det var allt från liksom olika konspirationsteorier om allt från QAnon till 9/11 till tweets som mer eller mindre indikerade att Nancy Pelosi skulle avrättas. Dessutom så följde hon efter en av de här överlevarna från skolskjutningen i Florida 2018 och sa att han var sponsrad av Soros och ljög. Och jag tycker det här är väldigt ovärdigt beteende. Och det ledde till att Mitch McConnell, som är senatledare för Republikanerna, utan att nämna henne vid namn, sa att hon var en cancer för partiet. Men det var ju Demokraterna som drev på att hon skulle förlora sina uppdrag. Republikanernas reservation var väl främst där att de sa att det är vårt uppdrag att disciplinera våra egna ledamöter, inte erat. Och Kevin McCarthy sa att de skulle hämnas när de får tillbaka den här liksom, representantshuset sen, när de, och de satsar på att vinna.
Kevin McCarthy är också republikansk politiker, ja.
Precis, precis. Så att det har, jag hade ju hoppats på lite mer liksom tillsägelser mot Marjorie Greene, för jag tycker hon är ytterst oseriös. Jag tycker dessutom inte att hon på ett bra sätt representerar konservativa väljare. Hon är ju liksom inte bara, alltså hon är extremare än Trump, hon är extremare än gemene Trump-väljare. Och det här tycker jag man bör ta i beaktning.
Vad säger Thomas och Emma?
Jag tänker att å ena sidan så är det ju för väl att 11 republikaner röstar emot partilinjen. Det här är ju liksom en politiker som påstår att det var inget flygplan som kraschade 9/11. Skogsbränderna kommer från laservapen i rymden. Hon kallar abort för mord. Hon påstår att de här skolskjutningarna som vi pratar om inte har ägt rum och så vidare. Men å andra sidan kan man tycka att det är lite skamlöst av de här 11 politikerna. För att så väl att säga det nu, när hon kandiderade inför valet, då höll de tyst. Precis för att inte alienera sig mot en väljarbas. Och det är lite häpnadsväckande att gå från vår diskussion om att försöka tolka vad Nyamko Sabuni säger och liksom läsa mellan raderna av vad hon yttrar i en tv-intervju i Sverige. De nyansskillnader som finns kring ett januariavtal. Och sen så pratar vi om en person i en lagstiftande församling i USA som säger att talmannen ska ha fått skott i huvudet.
Men hon sa ju inför omröstningen då igår kväll så här att jag har inte sagt någonting sånt där sen jag blev vald till kongressen. Det var då det, och nu det inte, återspeglar inte mina åsikter idag.
Hon kallar fortfarande bort för mord.
Nej, men jag tycker på tal om det, många försvarar med att säga vila inte cancel culture, man ska ha möjlighet att ändra sig. Men det här är inte att hon har skrivit någonting problematiskt när hon var 20. Det här är inte något skämt i en chatt. Det här är någonting hon har skrivit på offentliga sidor som en kvinna i 40 års ålder. Och det tycker jag är djupt problematiskt. Jag förstår att republikaner är trängda just för att ja, men det var ju folk som ville ha listor på alla som hade jobbat för Trump. Man kallade många av Trumps väljare eller de här 75 miljonerna för att de röstade på hat. Jag kan förstå att man vänder sig mot det. Men däremot tycker jag inte att Marjorie Taylor Greene är någon man bör gå i försvarställning för att jag tycker att hon verkligen underhugger allt partiet står för. Jag tror inte hon är en hjälp, hon är en belastning.
För du gillar egentligen republikanerna, eller hur?
Alltså det beror väl på i olika frågor. Jag är konservativ, men jag delar ju inte allt. Jag håller verkligen inte med om abortfrågan eller välfärdsfrågorna.
Men riksrätten ska alltså dra igång nu i nästa vecka. Det blir ju så. Och med ett visst stöd av till exempel Mitch McConnell då i senaten, som ju uppenbarligen har tagit sin hand ifrån Trump. Men Trump själv kommer inte dyka upp, vad jag förstår. Mm. Vad även du som verkligen närbevakar detta? Det var 11 republikaner som röstade för att Marjorie Taylor Greene skulle bli av med det här. Mm. 11 i men i senaten så behövs det ju betydligt fler om han ska bli fälld. Vad ser du framför dig?
Ja, alltså i senaten så är det så här att för att det ska bli ett åtal på det sättet så krävs det ju en kvalificerad majoritet på att 66 ledamöter ska rösta för. Och nu har ju demokraterna en exakt majoritet just för att vicepresidenten Kamala Harris har en utslagsröst. Men just för åtal krävs det 66 röster, och då var det 45 republikaner som backade Rand Paul när de debatterade detta, vilket i praktiken gör att det inte kommer bli åtal mot honom. Praxis på det här området är otroligt magert. Exakt, han kommer inte bli fälld. Så praktiskt på området är ju väldigt magert, men som det ser ut nu så kommer han ju inte bli fälld. Och hur hans politiska framtid har, så det får vi se. Men han har ju gått från det här liksom krisstigen och börjat sluta fred med republikanska partietablissemanget. Kevin McCarthy åkte och träffade honom och de diskuterade en strategi för att vinna tillbaka majoriteter. Så han verkar ju fortfarande vara väldigt partilojal trots det här. Men jag tror att många republikaner vill nog inte stöta sig så mycket med det här just för att de kanske känner sig attackerade. Och för att det är många republikanska väljare som tycker att riksrättsåtal bara ökar divisionen inom landet. Så att det kanske är därför.
Några ord om det som sker i Ryssland då. Ryska oppositionspolitiken Navalny, som ju trotsar Putin, trots det han var med om, den här förgiftningen. Han var ju nära döden. Han har dömts till fängelse. Hur reagerar ni på det som händer i Ryssland, Thomas?
Nej, men det är uppenbart och det är ju ingen nyhet. Ryssland är ingen rättsstat. Ryssland har maktambitioner utanför sina gränser. I princip alla grannländer har väl under 1900-talet och 2000-talet utsatts för väpnad aggression av Ryssland. Vi har i Sverige konstaterat att vi inte kan utesluta krig. Vi investerar mer i vårt försvar. Säkerhetspolisens årliga rapport om hot mot Sverige nämner alltid att det förekommer ryskt spionage mot Sverige. En sån här regim måste ju naturligtvis upprätthålla sin makt, inrikesmakt, med metoder som är helt främmande för oss. Och det här är ju bara ett exempel.
Men har Navalny någon chans att skaka om Putin på riktigt? Är han så kraftfull på grund av det stöd som finns?
Navalny framstår ju inte som så att säga urtypen för en demokratiförkämpe som man kanske själv skulle lägga sin röst på om det fanns fler kandidater. Men det har ju visat sig i Burma, i Eritrea och i en lång rad länder att de som hjälper till att avskaffa en diktatur inte alltid ersätter den med demokrati. Så att jag vet inte hur vi ska bedöma Navalny, men jag tycker att det är liksom... Det som är riktigt sorgligt, det är ju att det här är en sån otroligt publik påminnelse om vilket land Ryssland är. Det är väldigt lätt att skaka på huvudet när Ryssland stängs av från internationella idrottsevenemang för att man har haft statsfinansierad dopningsverksamhet för att liksom kringgå alla lagar och regler. Och man hör om affärsmän som utsätts för korruptionsförsök och man tycker att ja, Ryssland är ett land i förändring, men det här är ju ett land som från den högsta politiska makten upprätthåller odemokratiska system och som ju inte överhuvudtaget går att respektera. Det är ganska så. Det här är ett land som ligger väldigt nära oss dessutom. Det är väldigt, väldigt sorgligt tycker jag.
Jag kan rekommendera lyssning på förra veckans fredagsintervju om Ryssland och dess betydelse i vårt område. Katarina Engberg var intervjuad, säkerhetspolitisk analytiker. Vad säger Elvin och Emma?
Det är ju en svår situation. Han framstår ju, åtminstone i mina ögon, som också som en nationalist och svårt att förstå utifrån ett svenskt perspektiv. Och samtidigt, som du precis säger, finns ju andra exempel. Det här har ju inte varit demokratiaktivisternas vecka. Och även om de inte själva är kanske alltid så demokratiska, kan vi tycka, så har de kanske, gör de kanske mycket både Myanmar och Ryssland, tänker jag, att de ändå betyder mycket för att stötta. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi andra, alltså att det, så tror jag att världen behöver verkligen hålla honom levande nu när han är i fängelse, Navalny. Jag såg att Biden pratade om det nu, men även alla EU och alla andra, vi behöver ju hjälpa till att hålla det levande. Det tror jag ändå gör stor skillnad. Jag blir också så här lite orolig ibland när vi kommer in på så här, det finns ett så starkt Rysslands nästan förakt, hat. Vi är väldigt negativa till Ryssland, med all rätt, när det kommer till eliten och politiken och den ekonomiska eliten och allt sånt där. Men det finns ju också, ligger så nära, och det finns ett ryskt folk, och ibland blir jag så, jag har ju ryska, mina ryska studenter, alltså det finns så fantastiska sidor som jag också måste se. Jag måste ha en nyanserad bild också, ryska folket.
Mm. Ja, Navalny är ju liksom en rysk politiker med vad allt det innebär. Alltså det är ju ett annat, ett annat, ja, vi kan ta bort det där. Men han är ju rysk politiker med allt vad det innebär. Och det, alltså det gör ju att han har ju sidor som kanske inte riktigt är målbilden för västerländska politiker. Däremot har han ju definitivt lyckats skaka om på ett välbehövligt sätt just när det kommer till Putin och hans makt. Både det faktum att han kan förlöjliga Putin och säga att han är liksom en kalsongförgiftare, och att de här protesterna som har kommit som konsekvens av det här har ju varit väldigt stora. Många inom Ryssland säger att det här är de största protesterna de har sett de senaste 10 åren, och det lyckas verkligen, ja, men någonstans röra om. Och jag tror också det är för att i sviterna av corona så har ju missnöjet inom Ryssland vuxit. Man tycker att Putin inte bara har de massiva problem han har, utan också att han är verklighetsfrånvänd, att han själv lever ett liv i överflöd medan många ryskar har det väldigt svårt. Jag tror att det här verkligen kan skaka om det väldigt mycket. Sen återstår det att se vad konsekvenserna blir, men jag känner väldigt mycket liksom hopp för det ryska folket. Och jag vet också att inom EU så är möjligt besviken på att vissa medlemsländer kanske inte riktigt går tillräckligt hårt i sina fördömanden av deras behandling av då politiska flyktingar i Ryssland eller politiska fångar i Ryssland, just för att man kanske är rädd för att stöta sig med Ryssland eller för att man inte riktigt förstår problemen med Ryssland. Så jag tror också att det internationella samfundet måste ligga på Ryssland väldigt mycket.
Kvartal finansieras av sin publik, som ni säkert vet. Jag vill bara säga ett stort tack till alla tusentals som ger ett bidrag till vår verksamhet. Nu, Emma, Evin och Thomas, så får ni bidra med veckans person eller veckans ord, vilket ni vill. Vem vill börja? Emma kanske?
Som inte varit med förut. Men jag hamnade förstås inte, jag hamnade ändå på veckans plats, men kanske med ett litet så här bubbelperspektiv då, att min egen lilla bubbla. Mm-hmm. Men jag känner, och jag tittade att ni var med, och jag känner att många samtal jag hamnat i har hamnat kring Clubhouse. Och jag såg bland annat Evin ordnade någon debatt där häromdagen, då skulle jag gärna vara med. Och veckans plats blir det då. Jag tog veckans att ändra plats. Ord och person till plats, så blev det Clubhouse. Och är det en hype? Eller...
Det är alltså en ny mötesplats på nätet, Clubhouse, som precis har briserat, eller hur?
Ja, minst sagt, tycker jag. Nu!
Emma, tänker du på Drottninggatan 5 i Helsingborg då, där Clubhouse AB har sitt huvudkontor? Eller är det något annat du pratar om?
Ja, något annat. Jag tror vi ska förklara. Men jag är kanske inte rätt person att förklara, för jag är lite sen in. Men som är en plats där människor möts och pratar med varandra, ordnar seminarier. Vi skulle kunna ha haft det här samtalet där. Tanken att det ska gå över världen.
Alltså, Evin, jag vet att du också är med på det där, va?
Ja, nej, men Clubhouse är ju ett nytt sociala medieforum som har funnits i Silicon Valley sedan förra året, men nu den här veckan exploderade i Sverige. Och det är väl lite som en social medie, fast bara röstbaserat. Så man, det är ingen text, det är inga meddelanden, det är inga bilder, utan man skapar rum, sen så kan man snacka. Och ja, vi var några politiker från KD, Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna och även sossarna som hade ett rum där vi liksom, ja, men snackade om politik och lät folk ställa frågor. Det var väldigt kul. Det är också kul att man har väldigt liksom, ja, men sansade samtal. Jag menar, på Twitter och andra sociala medier, då är det lite mer så här likejakt, det är lite mer hetska toner. Där är det jättetrevligt. Men, ja, det var folk jag har bråkat med på Twitter, aha, som jag var jättetrevligt.
Men jag gick själv in i för några timmar sedan på Expressen. Mm. Har, klockan 11 hade de ett sånt här rum då. Så jag tänkte att nu se vad som händer. Och där var jättemånga människor med. Framförallt var det då Karin Olsson, Alex Schulman och Magnus Alselin, dina gamla kollegor Thomas. Och massa andra människor. Och det konstiga var att de andra människorna, de sa, hördes ju aldrig. Och efter ett tag så tänkte jag att, ja, men jag kanske ska säga någonting. För jag undrade, vad är det här Clubhouse? Så att jag tryckte på, räck upp handen. Alltså på, och det var nästan bara Alex Schulman som pratade. Schulman pratade och pratade och pratade om Clubhouse. Det vill säga, det handlade om the media is the message. Det handlade om sig självt. Och jag kom aldrig med. Så att jag tyckte det kändes som ett antal monologer. Det blev inget samtal.
Vissa vill ju använda det lite mer som podd, så Clubhouse har ju den här funktionen att visst, om man inte vill delta så är det helt okej att inte delta. Så att, nej, men då kan man dra ihop egna rum och så kan man köra lite roliga debatter. Det tror jag är ett bra koncept. Men jag tror att ju mer, nu är det invite only, så att det är inte jättestort i Sverige än, men jag tror att ju större det blir, desto mer kan man vrida det till.
Jag tror att formatet kommer ju utvecklas. Vi kommer lära oss om man ska vara några få som pratar, som släpper in en röst då och då, eller om man ska bjuda in väldigt många som då tyvärr kan börja prata i munnen på varandra. Det kommer utveckla sig. Det kommer bli moderatorsprofiler på samma sätt som att ungefär samma människor går från scen till scen i Almedalen, så kommer folk att lära sig det här formatet också, tror jag.
Och sen det var någon som sa att det här var som Almedalen faktiskt. Men okej, okay. jag är lite nyfiken på det här, som jag är talande människa och poddande människa. Men det blev väldigt lite dialog, det jag hörde.
Men undrar man inte om storyn här? Hur kommer det sig att den här appen bara smäller till på en vecka i Sverige? Alltså, telefonerna har hoppat den här veckan av folk som antingen vill få invites eller som har kommit med och liksom börjar locka till engagemang och så. Vem och vad? Vilken PR-firma har tagit in rätt influencers? Vilka är de så kallade superspridarna av Clubhouse invites? Det här skulle jag vilja läsa.
Ja, verkligen. Håller med.
Veckans ord, eller veckans person var det visst, ja. Evin.
Ja, alltså jag hade ju också tänkt att Clubhouse, men eftersom jag då kan jag gå på en person. Nej, men det är jättebra att vi ändå fick en diskussion. Nej, men jag skulle välja Märta Stenevi i så fall. Jag tycker hon är väldigt intressant. Jag håller inte med henne politiskt, men jag tycker verkligen hon har en liksom person och karaktär som är ändå lite uppfriskande i svensk politik. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att få.
Och det var mitt andrahandsval.
Jag tänker lika.
Det var värst, va? Ja, Thomas.
Ja, vi sjunger ju Miljöpartiets lov i den här veckopanelen, så att jag skulle antingen vilja ge min röst till Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, som stod i en interpellationsdebatt i riksdagen i veckan och gång på gång försökte, ska jag säga, undervisa två riksdagsledamöter från SD om vad censur är. Det var egentligen en diskussion som handlade om plattformarnas ansvar och vilka möjligheter som medlemsstater och EU har att, så att säga, begränsa plattformarnas möjligheter att plocka bort röster från våra sociala medier. Men de här två riksdagsledamöterna, som alltså sitter i en lagstiftande församling, pratade hela tiden om censur. Och kulturministern försökte säga att censur, det är ju relationen mellan stat och medborgare. Man kan ha många synpunkter på Facebook och Twitter och andra, men censur ägnar sig ändå inte åt. De fortsatte att säga det, och då tänker jag så här, förstår de inte? Betyder det att de stiftar lagar utan att kunna läsa lagen och inte vet vad de pratar om, och ändå så står de och angriper kulturministern? Det är ju dåligt, kan jag tycka, som medborgare. Eller är det så att de förstår men struntar i det och ljuger helt ogenerat mitt i parlamentet? Det är också dåligt. Det är två dåliga alternativ. Så att jag säger antingen Amanda Lind, eftersom att jag måste säga ett namn. Hade jag kunnat säga två andra namn, så hade jag möjligen sagt de två gangsteradvokaterna som brottsmisstänkt nu här under veckan och som ju tros ha hjälpt olika gängnätverk. Det är otroligt upprörande att i en tid då det skjuts på gator och torg, där polis och åklagare och domstolar underbemannade försöker skapa säkerhet, så finns det alltså advokater som sprider information som det råder yppande förbud kring, sekretessbelagd förundersökningsmaterial som då kriminella får ta del av via juridiska ombud. Oerhört upprörande. Jag hoppas, om det här stämmer, de här misstankarna, så hoppas att advokatsamfundet agerar mycket, mycket tydligt.
I panelen den här veckan, Emma Stenström, ekonom med stort kulturfokus, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Evin Badernia, blivande jurist och vice förbundsordförande i KDU. Och Thomas Mattsson, medieman och senior rådgivare i Bonniersfären. Stort tack till er.
Tack själv.
Tack så mycket, trevlig helg.
Tack, tack.
Samma.
Och låt mig nämna kort om fredagsintervjun. Den här veckan, den ingår i temat Generation ångest, och gäst är Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 och före detta sjukvårdsminister. Var fjärde person kommer till vårdcentral med psykisk ohälsa men söker för någonting annat, nämner han i intervjun. Vi har också en text på sajten av Ann Heberlein, omdöme, ansvar och Sveriges unika coronastrategi, och även andra texter om pandemier och vacciner. Gå in och kolla där. Mikael Kalin, nationalekonom och journalist som har skrivit flera gånger på Kvartal, har just tagit sig an Guldbaggesuccén Spring Uje Spring. Mikael Kalin kände sig lurad när han hade sett filmen. Varför får ni veta om ni läser hans text. Ulrika Nandra, en personlig kulturtext om hur vi fortfarande talar tyst om abort trots att Sverige i 45 år har haft fri abort. Hög tid bryta tystnaden om psykiska följder av abort är textens rubrik. Och ni kan få fler tips genom att lyssna på vårt nytillskott i poddfamiljen. Redaktionen tipsar hade premiär i måndags. En gång i månaden samlas delar av Kvartalsredaktion för att framhålla några texter som fler nog kan vilja ta del av. Nästa vecka blir det en specialvariant istället för den vanliga veckopanelen. En slutpunkt för vårt tema om psykisk ohälsa, generation ångest. Trevlig helg.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.